Podplay.
Hallå och välkomna till Mord mot mord, en true crime podcast av mig, Karin André, och av dig, Anna Sandell.
Välkomna.
Välkomna så gott.
Så gott som det går. Så gott att som du blir välkommen.
Bara välkomnade. Varmt och... Nej, det är typ bara skönt välkomna. Det är ju...
Jag vet inte, var det snuskigt eller var det du som gjorde det snuskigt?
Alltså jag vet inte, jag tror inte ens att jag
alltså,
tyckte det var...
Alltså varmt och skönt är väl inte ett, det är väl inte ett snuskigt begrepp, eller?
Men jag vet inte ens om jag tyckte att det var snuskigt. Jag tyckte bara att det var något, jag vet inte. Jag vet
du
inte.
Tyckte ändå att det var värt ett EO.
Jag tycker att allt som är skönt är värt ett EO.
Okej, okej, okej.
En sån liksom riktigt torr person. Luthersk. Det är det som är min utmaning.
Det är verkligen du.
Ja, det är faktiskt sant. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Det känns lite ovanligt att podda med dig på en...
Mitt på en vecka.
Ja. Vill du berätta vad som
det hände ju det trauma? Som... Det hände ju det som... Vi kanske ändå någonstans har förstått kanske skulle kunna hända.
100%.
Vi skulle ju spela in dubbla avsnitt i söndags då. Men det är bara det att du avbröt mig.
Så otroligt.
Ungefär en fjärdedel in i mitt fall för att berätta att du hade redan gjort det i podden.
Det var och så alltså, hemskt. Alltså det var så...
Men det var verkligen... Och jag hörde på dig att du tyckte det var så jobbigt att säga det. För du bara, Anna, jag älskar det. Men alltså jag fick bara sån ångest att det var som att jag har haft... Alltså typ en, du vet, en minneslucka. För att jag har fortfarande än idag inget minne av att det här fallet har förekommit i vår podd tidigare.
Nej, alltså jag insåg ju när du började prata att jag bara, fan, det är något med, jag tror att det var namnet på huvudpersonen, att jag bara, fan, jag känner igen hennes namn typ. Och sen så började det liksom typ lite så, medan jag lyssnade vidare bara, fan, det här låter bekant typ. Och så googlade jag och så fick jag inte upp någonting, så det blev först så himla himla glad för din skull, alltså vi sökte på det liksom med vårat poddnamn och bara, nej, men det är ju inte det, jag bara, okej, bra, men då är det bara typ att jag, men så var, men det var ändå, det gnagde vidare och till slut då så gick jag in i Facebookgruppen och bara, alltså du vet, när jag insåg det så var jag så här, Det kändes som att jag, som när man ska dumpa någon. Man bara,
ja, men det kändes
runt,
lite så.
Hon går runt
helt ovetande.
Och nu ska jag krossa hennes hjärta.
Nej, det var jobbigt faktiskt. Men
du har bounced back.
Det som, för jag brukar ju vara lite orolig för det.
Allt, alltså det är jag varje vecka.
Men också jag brukar liksom kolla, och jag hade ju liksom sökt på de andra namnen och inte fått upp någonting. Jag vet inte, skitsamma. Det sög röv. Om jag får säga så.
Alltså vet du vad, jag håller verkligen med och jag står upp för din rätt. Jag skulle dö för din rätt att säga det.
Tack. Och kanske mest för att det var sån himla törn på mitt självförtroende.
Men vet du vad, också kanske typ mest för att så här, det är ett så jävla sjukt fall. Så att jag hade gärna hört dig berätta om det.
Ja, alltså jag vet. Riktigt trist.
Ja,
det var jag kommer inte kolla upp när det här skedde, när du gjorde det här fallet. Jag kommer försöka skylla det på någon slags gravidhjärna.
Ja, men du var ju gravid.
Ja, jag var det. Ja, perfekt.
Ja, gud ja. Absolut. Det var det ändå.
Ja.
Nej, men jag tyckte dock att det var roligt idag när du var så här, fan, du skrev till mig för en halvtimme sedan, nu är jag så nervös att det här kommer hända igen. Och jag bara, okej, har du kollat upp det i Facebookgruppen? Du bara, nej.
Nej, men för jag vet att vi inte har gjort det här. För jag, det, alltså...
Men det är den här gnagande känslan. Den är ju inte baserad på... Alltså man vet egentligen, men man litar inte på sig själv. Det är samma,
ja, men lite så.
Du vet, det är samma som när man är så här, innan man skickar ett mejl, som man vet är rimligt, så säger man till så här, sin kollega, bara,
kan du läsa,
snälla,
det här?
Läsa igenom det här? Ens vanligaste fråga. Så är det. Men vet du vad, jag längtar efter ditt fall idag, och jag tror att det kommer vara alldeles otroligt.
Ja, men jag hoppas det. Vi får väl se helt enkelt.
Det får vi verkligen. Men annars då? Hur mår du annars?
Men annars bra. Vi har ju sålt vår lägenhet. Som du ju vet. Ja, men så vi letar ny lägenhet nu då. Vi blir hemlösa snart. Så det känns både kul och inte kul.
Alltså,
typ lite så.
Ja, jag tänker att på ett sätt, alltså så här, du vet om att typ så här, det här kommer bli bra och ni kommer landa i någonting jättebra. Men det, du har också en annan del av dig som är typ ångest och kontrolldelen, tänker jag. Som exakt är så här, så. Det måste vara löst nu. För att jag får panik typ.
Men det görs, jag vilar lite i det ett tag till. Vi sålde ju för en vecka sedan. Så att jag menar, det har inte gått så lång tid. Nej. Inte ens en vecka. Jo, idag en vecka sedan. Men så jag mår bra. Jag mår bra. Allt är jättebra. Hur mår du?
Jag mår bra förutom att jag varit på... Eller absolut inte förutom att... Jag är så jävla ovan att vara med folk typ. Alltså det är ju ingen unik känsla i mig direkt. Men jag liksom inte... Jag har varit på mitt kontor idag och typ varit med andra personer. Och...
Spännande.
Man blir så trött av det.
Ja.
Har du testat att träffa folk någon gång? Det är... Man blir trött
alltså. Inte på länge alltså.
Nej, nej. Ja, alltså det är ju väldigt mysigt. Men du vet, framåt så tre.
Ja.
Kände jag, ja, nu har det varit bra med en dipp.
Dippen kommer alltså fortfarande klockan tre. För det är då jag brukar bli hungrig efter lunchen.
Ja,
som jag
exakt.
Måste, du vet, man börjar hetskt se sig om efter... jag måste äta något nu.
Ja, nej. Och det var mitt andra problem nämligen. Det fanns ju inga snacks.
Nej, det har vi tyvärr inte på mitt jobb heller.
Så att det var egentligen mitt största problem. Då kände jag bara... så fort jag kom hem så rusade jag in och åt två goda riskakor.
Oh, jag satt precis och tänkte på att när jag var gravid, då hade jag riskakor i mitt skåp. Och jag tänkte så här, det här kommer räcka jättelänge. Och sen så åt jag upp dem på en dag typ.
De är så jävla goda.
Det är så men äter du också de där quinoa och havssaltkakorna?
Är det, nej. Jag äter ju sådana som är så här, alltså typ riskakor med typ sån sour cream med onion smak.
Ja, ah, fan vad det är gott.
Alltså
fan
riktiga, det är gott. Riktiga snacks.
Den som heter pizza är god. Det kanske är för att jag bara älskar pizza.
Alltså vilket jävla geni i riskaksfabriken som var så här, hörni gänget, jag har en jävligt sjuk idé. Vad säger ni när jag säger pizza?
Men det finns också en som heter popcorn, som också är skitgod.
Ah, men du vet vad jag också har gjort nu?
Nej.
Nu har jag, innan Marcus gick ut och sprang, så jag, kan inte du värma på en kanelbulle till mig?
Ah, gött.
Alltså, Anna, nu lever jag livet.
Du lever verkligen livet.
Nu jävlar.
Jag åt fyra riskakor med smör, innan, eller majskakor, innan jag körde här, så att jag är ganska nöjd med.
Gott. Okej, men bra. Då har vi liksom snacksnivåerna är under kontroll.
Absolut.
Det är
så
att,
låt oss
sätta igång.
Kick that podcast going. Eller något.
Som man, ja. Minns du, du fick ju välja lite grann vilket fall jag skulle börja med förra veckan.
Jag minns.
Minns du vad jag sa för någonting om det här fallet som jag ska göra nu? Det som du inte valde då?
Ja. Vill du att jag ska säga vad jag minns?
Ja, men det kan du få göra.
Det var en grupp med... jag kanske inte ska avslöja det.
Jo, men jag har ju redan sagt det i podden, så att jag avslöjade
det. Ja, just det. En grupp med svarta änkor, höll jag på att säga. Dödsänglar, va?
Ja. Ändå spännande.
Ändå spännande, eller absolut.
Jag sätter igång, helt enkelt. Jag kan inte prata idag, perfekt. Jo, det är så att det går rykten på paviljong, antingen V eller 5. Vad tror du?
5.
Bra, då kör vi på det. Det går rykten på paviljong 5 på, geriatricentrum.
Det är säkert så, geriatriskt
centrum. Jag antar det. Mm. Vad är geriatrisk?
Det är på ålderns höst. Vård på ålderns höst.
Just det, då stämmer det absolut.
Tror jag.
Men det stämmer väldigt bra överens, så att jag tror att du har helt rätt i det. I alla fall, den heter det jag precis sa. Am Wienerwald på Lines sjukhuset i Wien, Österrike i slutet av 80-talet.
Mm.
Så 1988 kommer för första gången en rapport om ett misstänkt dödsfall. Det är en sköterska som larmar till en läkare. Men överläkaren på mottagningen förklarar för polisen när de kommer dit att det är, så här, det är liksom inget konstigt med den här, det här dödsfallet. Och utredningen läggs ner. Men ett år senare så kommer det upp på bordet igen. För den 1 april 1989 så får en 80 år gammal man en insulinspruta. Trots att han inte är diabetiker.
Uh-oh.
Och han kommer att överleva. Men han ligger i koma i flera dagar. Och när han vaknar så minns han inte vem som gav honom sprutan. Men han minns att han liksom så här ifrågasatt att han skulle få den.
Mm-hmm.
Och överläkaren kopplas in och man börjar utreda vad som kan ha gått snett. Men historien fortsätter att rullas upp i en helt annan miljö. På en bar i närheten av sjukhuset hör under samma period. En läkare hör liksom en grupp om fyra kvinnor som jobbar som, jag tror att de är vårdbiträden. Jag liksom har lyckats översätta det korrekt. Så det är fyra kvinnor som jobbar som vårdbiträden och de hörs då prata om en patient som de har behandlat. En äldre kvinna som har dött under deras senaste pass. Men det är liksom inte som det brukar låta kanske när man har förlorat en patient. Utan de pratar inte om det som att det är något tråkigt eller ens något negativt. Utan de är glada att den här patienten har dött. Det verkar till och med som att det är de som har dödat henne.
Ooh.
Boom, boom, boom. Så till paviljong 5 på det här sjukhuset, Lions-sjukhuset, så kommer då framförallt patienter som inte går att rädda. För många blir det liksom slutstation i livet. För precis som du säger så är det alltså vård liksom i livets slutskede. Och det vet ju alla som jobbar där såklart. Men trots det så har de de senaste typ 1,5-2 åren tyckt att det är ovanligt många som dör. Eller kanske typ ovanligt få som inte dör. Liksom.
Okay.
För även om de flesta är liksom svaga så är det inte så att alla är typ dödligt sjuka. Alltså det är inte palliativ vård som de håller på med. Liksom. Så att de börjar förlora fler patienter än vad, de, liksom, vad som är normalt helt enkelt. Men samtidigt så har sjukhuset liksom i sin helhet stora problem med både lokaler och personaltillgång efter stora nedskärningar. Så man har liksom väldigt så här, fullt upp med att försöka få allt att gå ihop när det typ inte går ihop. Alltså du vet, de har så här, patienter liggande i korridorer och personal behöver utföra arbetsuppgifter som de inte är utbildade för. Och 1982 så börjar Waltraud Wagner som vårdbiträde på Lions-sjukhuset. Och väldigt lite, liksom, man vet väldigt lite om hennes bakgrund. Men hon är född 1960, så hon är typ 22 år gammal när hon börjar på sjukhuset. Och hon hamnar då snart på paviljong 5. Och där börjar hon liksom arbeta tills hon då en dag 1983 får en fråga av en 77-årig patient.
Mm-hmm.
Den här patienten vill att Waltraud ska hjälpa henne att avsluta sitt liv.
Mm-hmm.
Hon är väldigt sjuk, den här patienten, och mår väldigt dåligt och vill liksom få slut på sitt eget lidande helt enkelt. Och Waltraud då, som alltså bara är 23 år gammal, bestämmer sig för att hjälpa henne.
Oj, så ung.
Ja,
jätteliten. Det går ju en tv-serie som jag inte vet vad den heter, så det är ett jättedåligt tips. Men på just det här temat som nu är reklam för på TV4 jättemycket just nu.
Va, alltså såna, alltså Mercy eller liksom.
Ja.
Fattar.
Jag tycker det är jättespeciellt.
Ja, alltså är det liksom en dödshjälpssituation?
Ja, alltså hon verkar jobba precis så där som sjuksyrra. Och sen så typ på fritiden så hjälper hon folk att avsluta sina liv.
Spännande.
Ja, förlåt. Det spelar ju ingen roll att du sa det där. Men jag sa det ändå.
Ja, men det tycker jag var bra att du sa.
Okej, tack.
Ja, bra. Nej, men och den här liksom, det här vårdbiträdet bestämmer sig då för att alltså hjälpa henne med så här, göra som hon har bett om helt enkelt. Så hon höjer hennes morfindos till liksom dödliga nivåer och dödar henne liksom en överdos.
Okej.
Det verkar bara som att efter det här så inser då Waltraud att hon gillar känslan av att döda. Att liksom leka
typ med den makten.
Ja, exakt. Bestämma lite så vem som lever och dör. Och hon inser då också hur dålig kontroll det är på sjukhuset. Att man faktiskt typ kan komma undan med någonting sånt här.
Man litar väl på att... Ja, okay,
ja men och sen så är det då också att så här, de har stora problem med att till exempel vårdbiträden till exempel inte då har ett stöd av sköterskor i sitt arbete större delen av tiden.
Mm.
Och de förväntas också ge medicin på ett sätt som de inte bör göra. Liksom. Så att de har mycket större liksom, ansvar än vad de egentligen är utbildade för. Och hon är ju som sagt också väldigt, väldigt ung. Liksom. Så, att det, mm. så att jag tror att det är en kombination förstås av att man, vilket man bör såklart, lita på vårdpersonal, men också att man har varit tvungen att lita på vårdpersonal.
Ja.
Sådär. Och typ att man inte har någon koll på så här, medicinförråd och sånt heller. Så att man märker liksom inte Nej. Det heller. Nej, men så, under det kommande året så dödar hon liksom ett par personer till då och då. Än så länge så är det ganska mycket folk som så här mår väldigt dåligt.
Mm.
Hon jobbar ofta natt, vilket innebär att hon har liksom stort utrymme då att liksom hålla på med den här verksamheten. Och hon har också lärt sig att typ så här injicera patienter och som sagt typ administrera medicin intravenöst och sådär. Det har hon behövt lära sig av andra av annan personal. Så att hon har mm. liksom den kunskapen och även de arbetsuppgifterna typ. Men hon gör då någonting sen som jag i alla fall liksom tolkar som ganska ovanligt i den här typen av fall. Och det är att hon alltså börjar rekrytera andra vårdbiträden som mm-hmm. liksom medhjälpare i det här dödandet.
Så intressant.
Alltså dödsänglar känns ju i allmänhet som verkligen så här, de opererar själva typ. Men du,
verkligen.
Ja, men jag blev också lite osäker apropå hans scare liksom, om huruvida ett fall är gjort eller inte.
Ja, jag vill inte säga någonting, men jag har gjort det här.
Oh my god, sluta.
Jag skojar. Och jag bara låter dig fortsätta oh, köra
vad
på.
Vad hemskt. Nej, men däremot så har du gjort ett annat fall, tror jag, med dödsänglar som opererade tillsammans, eller?
Ja, jo, det var ett par var det.
Exakt, ja, precis. Ja, mm. tänkte det. Ja, men då hade de
men det var inte en grupp på det sättet, men ja, de var två,
ja,
det stämmer.
Ja.
Men det var i Amerika.
Ja, men exakt.
Tror jag.
Ja, men jag tror också att det var amerikanskt. Okej, hoppas att det inte var det här.
Det var inte det där.
Okej, bra. Så hon liksom börjar då rekrytera, alltså hon, she's going on a recruiting tour. Så ganska kort efter att hon har satt igång med sin skit så rekryterar hon två andra unga kvinnor som också jobbar på nattskiftet tillsammans med henne. Den första är Irene Leidolf. Hon är 2 år yngre än Valtraud. Så hon är alltså 21 år gammal när det här börjar. Hon har typ liknande bakgrund som henne, vilket jag inser nu att jag inte sa någonting om hennes bakgrund, så det var ju toppen. Hon blev typ
den var i alla fall som den andra.
Alltså jag tror på ett ställe så läste jag typ att så här, de kom från typ ganska stora österrikiska familjer i mindre samhällen i Österrike. Men det okay. var liksom, sen tog jag uppenbarligen bort det för att jag typ tyckte att det var för lite information och jag bara läste det på ett ställe. Men det är tydligen tillbaka i det här manuset nu.
Ja, det var bra.
Hon blir liksom lite så här assistent till Valtraud. Hon är den första som får lära sig då hur man kan så här injicera överdoser av lugnande medel för att mörda patienter.
Mm-hmm.
Hon är gift, men det står i flera källor att, citat, she preferred to hang out with the girls. Och jag tror att det är menat som typ något negativt, men typ att jag tyckte att det lät ganska härligt.
Ja, så känner man. Jag är inte ens gift, men så kan man väl känna ibland.
Ja, alltså
prefer to hang out with the girls.
Alltså det finns ju inte likhetstecken mellan det och att vara en person som dödar gamla personer på sitt yrke.
Nej.
Det kan vi ändå Nej. Landa i.
Bra.
Den andra personen är Maria Gruber och hon är ytterligare 2 år yngre än Irene, så hon är bara 19 när hon börjar.
Mm-hmm.
Hon är ensamstående mamma som har påbörjat en sjuksköterskeutbildning men hoppat av. Och hon har typ fått, alltså de har så här legat på henne för att hon ska join in. Så hon har typ så här, alltså lite grann så tackat nej 2 gånger innan hon för första gången är med under ett mord liksom.
Mm-hmm.
Hon är också typ verkligen, verkligen följare till Valtraud. Alltså det är Valtraud som leder hela tiden. Men hon är, alltså, men de är också liksom fysiskt aktiva i mördandet. Så att det är inte det okay. att de inte gör någonting, men de gör det liksom på lite grann så uppdrag av Valtraud.
Ja, jag fattar.
De första 4 åren så mördar den här trion då liksom sporadiskt på den här avdelningen och det sker oftast när de hanterar patienter som faktiskt är döende. Och det kan liksom så här gå månader utan att de mördar någon. Men 1987 så händer något i och med att trion blir en kvartett.
Okay.
Då rekryterar Valtraud Stefania Meyer. Hon skiljer sig lite grann från övriga gruppen som ju typ är ganska lika allihopa. Hon är äldre än de andra tre. Hon är född 1940, så hon är 20 år äldre än Valtraud. Och har också jobbat länge på det här sjukhuset. Hon är från Slovenien från början, men har varit på Lainz-sjukhuset sedan 73. Så hon är liksom, hon har ju varit där långt innan de andra kom liksom. Hon har barn och barnbarn, men jag är inte säker på hur liksom hennes familjesituation ser ut i, alltså i Wien typ. Men efter då att Stefania har joinat den här gruppen, så liksom eskalerar intensiteten. Alltså de börjar mörda jättemycket och liksom väldigt ofta och på ett litet annat sätt. Men det är inte så att hon tar över ledarrollen över eller någonting. Utan så Valtra, och det är verkligen fortfarande the leader of the pack typ. Det verkar som att typ den allmänna bilden är att liksom så här, hade hon inte varit med, hade hon inte tagit med sig de andra, så hade ingen av dem mördat. Alltså det är liksom min tolkning. Ah, okay. Typ. Men de kör på då tillsammans liksom. Så under de nattpass som Valtraud och de andra jobbar, så dör det, kommer man senare fram till, 6 gånger fler patienter än en nattpass när de inte jobbar.
Okej. Okay.
Och de har då ett par olika tillvägagångssätt som de använder sig av och blandar liksom mellan dem, vilket gör att jag tror att alltså, det känns också,
man märker det.
Nej, exakt. Och det känns också lite ovanligt för just dödsänglar. Att det känns som att de flesta har typ ett MO och sen så gör det att man blir upptäckt. Men de kan ju hålla på skitlänge, och som du säger, jag tror att det spelar in liksom. Så ibland handlar det om att typ så här överdosera morfin då. Men ibland så ger de patienter också överdoser av lugnande medel som flunit Trazepam, alltså vilket är typ Rohypnol.
Och så använder det känns man... som det är många mediciner som slutar med PAM.
PAM. Också många typ så. American Mothers. PAM.
Det med.
Men svårare att överdosera på. Och men som sagt så ger de då också insulin ibland till folk som inte har diabetes. Men sen gör de också en annan grej. Alltså det här är så jävla hemskt. Och så jävla typ läskigt och uträknat, och jag har aldrig hört talas om just den här metoden i den här typen av miljö innan. Så de har en metod när en av dem alltså trycker ner patienten och håller igen näsan på den.
Nej.
Och en annan trycker ner tungan och häller, alltså sitter liksom över och häller i vatten i munnen.
Fy.
Och det gör då att patienten alltså får vatten i lungorna. Och liksom drunknar i sin egen säng.
Fan vad obehagligt.
Och det gör ju att så här, de gör det på vissa typer av patienter som typ inte sällan dör med vatten i lungorna ändå liksom. Så okay, att de använder sig också av, ja men att det typ är en så här, det är förekommande liksom när vissa är väldigt sjuka, är ju att man får vätska i lungorna liksom. Så att då kanske de använder sig specifikt av det vid den typen av fall för att liksom kom undan med det då. Och den kallas, den här metoden kallas, och det här är vad de själva kallar det, för the water cure i engelskspråkiga källor. Men i tyskspråkiga källor som alltså, jag då har Google Translated, så översätter det ännu obehagligare, för det översätts till munvård.
Åh fy!
Och det är liksom så här, som jag har förstått det så är det baserat på vad de kallar det. Att det liksom är...
Ja, vad de själva kallar det för.
Exakt, exakt. Till en början då ska den här gruppen liksom ha mördat de som varit nära döden, som sagt. Men under sina sista år som aktiva så börjar de helt enkelt döda patienter som de stör sig på. De delar liksom in patienter i bra och dåliga. Och dåliga kan liksom vara allt från att de typ så... Du vet, ringer på sköterskan för ofta, tycker de. De kräver för mycket uppmärksamhet. Men gud. De kan vara att de är otrevliga. Jag hörde till exempel om en som på engelska kallade, alltså översatt till engelska, så kallade hon Valtraud för a common whore. Vilket, alltså hon verkar
alltså,
inte...
det är inte trevligt.
Nej, men Valtraud verkar inte heller varit supertrevlig. Alltså utöver hennes dödande så känns det som att folk var typ livrädda för henne på den här, hela den här avdelningen. Även de som inte visste om att hon var mördare liksom. Men du vet, det kan vara typ att de inte vill ta sina mediciner eller typ att de snarkar. Det kan vara vad som helst liksom.
Shit.
Och ofta så diskuterar de då tilltänkta offer så här, typ under en ciggpaus. Och när de väl bestämt sig så brukar Valtraud säga att patienten ska få en biljett till Gud eller typ en gratis säng hos Gud.
Okej. Okay.
1988, som sagt, så är det då en, liksom, en sköterska som säger till en läkare att så här, det är något konstigt med det här dödsfallet. Typ. Den här personen borde liksom inte ha dött. Men som sagt så det blir ingenting av det. Och polisen säger att de typ möttes så här, av en typ vägg av tystnad när de pratade med sjukhusets ledning. Liksom. Mm. Och det gör ju då att de här dödsänglarna på Lines kan fortsätta i ytterligare ett år. Men sen så grips de. Efter då att de har hörts prata om sitt senaste offer över en öl. Och sjukhuset, man då till slut har man kunnat se att någonting liksom inte ser helt rätt ut. För den 7 april då så plockas de fyra in på förhör och samtliga erkänner direkt vad de har gjort. Waltraud Wagner erkänner 49 mord.
Åh jäklar!
Som hon liksom själv då har utfört. Och dessutom så har vissa av hennes här kollegor, eller vad man ska kalla dem, ja, det var de ju också, vanliga kollegor, har också typ utfört vissa på egen hand. Så när man förhör Irene Laidolf så säger hon tror att det inte räcker med 49 offer för Waltraud, utan hon tror att Waltraud kan ha dödat över 100 personer. Och Waltraud påstår då att de har dödat av medlidande liksom för att avsluta så här, alltså för att avsluta lidande typ. Men det går då inte, delvis inte ihop med den här vattenmetoden som de använt sig av. Och då även att folk som faktiskt typ inte har varit nära döden har dött. Nej. Liksom. Och den här liksom trion som hon har rekryterat, de verkar vända sig mot henne ganska snabbt. Alltså de vittnar emot henne och ger ju inte alls samma bild heller. De beskriver henne som ledare och pratar liksom bara men jättemycket om hennes kallblodighet typ. Hon drar tillbaka alltså sitt erkännande delvis, och jag tror att det har att göra med just att de, alltså så här, att hon inser, och typ får säkert hjälp av en advokat att inse, att hon inte kan hålla uppe fasaden av att det var liksom medlidande som gjorde det, när det är så jävla många liksom. Så till slut då så erkänner hon istället 10 mord, vilket ju fortfarande är asmånga, men ändå en liksom markant minskning. Och det blir liksom sånt jävla kaos i Österrike av det här fallet. Delvis för att det liksom är så här, ett mördargäng på 4 kvinnor som har alltså under 6 års tid dödat liksom äldre på ett sjukhus. Alltså det är en sån jävla extrem historia liksom. Det är liksom någon politiker, du vet, som går ut och jämför dem med typ Mengele. Och du vet att det är mycket typ så att de i allmänhet drar koncentrationsläger i jämförelser. Det verkar mycket, även i källorna, mycket verkar vara mycket. Mycket concentration camp som man droppar där. Men också då för att, så här, alltså, att det blir ju en vårdskandal också. Alltså man har typ en känsla av att så här...
Bara 81, så är det?
83? 89.
Mitt födelsår.
Ja, exakt. 1 april 89.
Ja, då har det fanns inte.
Så att det är ändå så här, alltså, det är ju skitlänge sedan, det är ju inte det. Men det är inte faktiskt 20-tal. Ja, alltså,
så länge sedan var det väl inte?
Du vet vad, det var bara aslänge sedan.
Det var nästan 100 år då.
Gud, alltså det var verkligen nästan 1889. Nej, men att, liksom att så här, man har känslan av att så här, alltså, det här borde inte vara möjligt typ om systemet alltså, inte hade varit ruttet liksom.
Att inte så här nära i tid.
Nej, men att de har
Nej, men det är förlåt. Nu ska jag
vara det var ju bara här om sistens.
Alltså det var ju bara alltså, jättekort tid.
Ja,
alltså
verkligen.
fjortis nyligen.
Exakt så.
Jag vill så himla gärna vara 40.
Ja, men det är ju hjärtat. Det är du.
Tack, i sinnet i alla fall.
Nej, men att det liksom är så här, de borde inte haft det här spelrummet helt enkelt.
Alltså 100% inte.
Och typ att man också inte så här, man har inte märkt att folk har dött, man har inte märkt att mediciner har försvunnit och överläkaren på sjukhuset får liksom lämna sitt jobb, alltså han får sparken efter att det här kommer fram liksom.
Och okay.
Det är typ så här, det blir en sån outrage, vilket är så jävla hemskt, mot typ sjuksköterskor på det här sjukhuset. Man bara, de har inte gjort någonting. De Nej. Gör alltid bara sitt fucking bästa typ. Inte för att jag säger att vårdbiträden inte gör det. Det här är ingen kritik mot vårdbiträden.
Okej, okay, Karin.
Förutom mot de här fyra specifika vårdbeträdena som jag ändå känner att jag kan unna mig och det kritisera
lite. Det kan du sticka ut hakan.
Verkligen. Så polisen inleder liksom ett arbete med att gräva upp och typ undersöka människor som är misstänkta offer och hittar bevis på att många av dem som har dött på avdelningen dött en icke-naturlig död. Och det är ju väldigt svårt att så här bevisa mord som ligger långt tillbaka i tiden såklart. Men i slutändan kommer Valtra ändå att dömas för 15 mord, 17 mordförsök, 2 fall av grov misshandel. Mm. Alltså det är ändå jäklar, så jävla många.
Det är helt stört.
Och alltså, som sagt, det här är ändå de hon döms för. För att det var många hon liksom är misstänkt för. Hon döms till livstidsfängelse. Irene Lydolf döms för 5 mord och 2 mordförsök. Också hon till livstid. Stefania Meyer får 15 år för 1 dråp och 7 mordförsök. Och Maria Gruber får lika lång tid för 2 mordförsök. Och jag vet inte riktigt när Maria och Stefania släpps från fängelset, men de släpps ju först då liksom. Och jag vet att Valtraud och Irene båda får villkorlig dom 2008. Och alla 4 har liksom bytt namn. Jag hittar ingen information om vart de befinner sig sen. Man byter också namn på Lions-sjukhuset för att distansera sig från hela den här skandalen. Så numera heter det Hietzing-sjukhuset kanske.
Kul. Bra.
Min tyska.
Du kan... Nej,
min tyska. Min tyska är inte lika bra som min franska. Så du inte tala min italienska.
Din italienska är nog bäst tycker jag.
Ja, tack. Fan, jag måste göra ett italienskt fall snart. Kan någon tipsa mig om det så att jag kan show off? Jag
har verkligen
sjukt många artiklar om det här. En från news.at utan journalist byline. En New York Times-artikel av Ferdinand Protzman. En Spiegel-artikel av Lazar Bakovic. En Vice-artikel av Marcus Höller och en depressartikel av Maria Kronbichler samt en artikel på missingdoe.com och även den utan journalistnamn och liksom ett par till just så här random artiklar. Och jag länkar förstås allihopa i vår Facebookgrupp.
Underbart.
Dödsänglarna på Lines. Vet du vad? Vet du vad jag är ganska sugen på att du ska göra?
Berätta för mig.
Kan du, har du din dator?
Ja.
Kan du googla Lines Angels of Death och bara kolla på en bild på de här personerna? Alltså det är bara riktigt starka, brutala 80-tals mugshots.
Jäklar.
Japp. Alltså vilket jävla
vem
gäng.
Vem?
Jag tror att hon i glasögonen, det är Valtraud Wagner.
Ja, och sen hon ser ut som en riktig ledare.
Ja, nej men man ser ju, hon är typ lite lik hur min mamma ser ut då. Min mamma är fan också en jävla ledare. Tack för att du inte har
gjort det här fallet. Varsågod. Men låt det inte bli en vana. Då hoppas vi att jag inte har gjort det här fallet heller. Ja.
Kul att vi måste vi börja brasklappa. Om vi har gjort det fallet innan så är vi ledsna och vi ber om ursäkt. Men nu är det bara så, vi kommer köra det igen.
Nu är det så, vi kommer precis. Då blir det igen.
Yeah.
Okej. Den, klockan 4 på natten, den 31 augusti 2013, får polisen i Fort Collins i Colorado ett larmsamtal. Det är någon som rapporterar om en kvinna som de hör skrika i en park nära där de bor. Sen kommer det ett till larmsamtal som rapporterar om den här kvinnan som skriker. Sen kommer det ett till och ett till och ett till. Alla har hört den här kvinnan ropa hjälp upprepade gånger.
Mm.
Så polisen rycker då ut och de åker till Cottonwood Glen Park i Fort Collins. Det här är en stor park och den polis som gör liksom första utryckningen, han liksom kör runt och letar i parken och lyssnar liksom efter hennes skrik. Mm. Och han har jättesvårt att hitta henne för det är mörkt och det är då väldigt stor park. Till slut så är det typ som att du vet, hans strålkastare på bilen så svingar förbi bara i farten och så hittar de då den här kvinnan på en asfalterad liksom typ som cykelväg liksom, i den här parken.
Mm.
Det är då en ung kvinna som sitter på cykel på den här asfalterade vägen. Hon är naken, så när som på en strumpa på ena foten. Hon har blivit tejpad med röd maskeringstejp typ överallt. Runt huvudet, över ögonen, över munnen. Hennes händer och fötter är bundna med samma röda tejp bakom hennes rygg. Eller händerna är knutna bakom hennes rygg och fötterna är knutna. Polisen som har kommit till platsen har berättat att den här tejpen typ var, du vet, som vantar över hennes händer. För att hon är så ordentligt tejpad, eller vad man ska säga. Tejpen varv efter varv efter varv efter varv. Och tejpen över huvudet sitter liksom super, super tight och skär in i den här kvinnans ansikte. Hon har också blivit blåslagen, liksom. Hon har fått blåmärken och hon är blodig. Kvinnan som hon, den här polisen hittar, berättar att hon heter Amber Smith. Och hon kör såklart direkt till sjukhuset och polisen samlar då direkt på sig liksom allt sorts bevis som de kan hitta. Både på platsen och då från Amber. Och bland annat då den här röda tejpen som hon har blivit tejpad med. Men de gör ju då liksom en undersökning på henne på sjukhuset. Polisen försöker också redan typ på platsen fråga vad som har hänt. För hon är liksom så illa däran så de är rädda att hon inte ska klara sig. Så att de vill i alla fall försöka få fram någon information som ska kunna föra dem vidare. Liksom, även om hon inte överlever. Mm. Men hon minns ingenting och hon har världens panik. Liksom. Ambers käke är bruten. Hon har en blödning i hjärnan och hennes ena öga är typ helt igen svullnat. Hon har märken på halsen efter att någon har försökt strypa henne. Och hon har också tyvärr blivit våldtagen. Läkarna tar hand om henne så mycket och så bra som de kan. Och så småningom kommer ytterligare poliser till sjukhus. För att förhöra henne då. Och den polisen som blir liksom på tilldelat fallet heter Detective Seymour. Och Amber minns ingenting från själva överfallet. Men den här Detective Seymour då, hon typ direkt känner så här, bara, gud, jag måste hitta den person som har gjort det här. För att hon blir alltså så drabbad av att träffa Amber på sjukhuset där. Men hon då har inga minnen från överfallet. Amber minns att hon tidigare på kvällen har varit med en killkompis som heter Eric i en annan park som heter Rossborough Park som ligger ungefär 3 kilometer bort från den platsen där hon hittades. De har suttit vid ett picknickbord och krökat. De har typ delat på en flaska vodka. Så de är båda två liksom väldigt packade. Mm. Det minns hon. Nästa sak som hon minns är att hon typ vaknar till under liksom själva attacken och då minns hon att hon är inomhus. Hon berättar då att hon har förstått att hon är i fara och att hon försöker skrika genom tejpen som redan då sitter över hennes mun. Men att hon får en smäll i huvudet och tuppar av igen. Nästa gång hon vaknar till liv är hon då i Cottonwood Glen Park.
Mm.
Och då är hon bunden liksom och tejpad på det sättet som hon hittade sen. Och hon inser då att så här, hon måste skrika för att få hjälp. Och hon, liksom, hon har en son som hon berättar att hon, det enda hon kan tänka på är att hon måste hämta sin son. Liksom. Hon är 20 år vid tidpunkten för attacken. Så hon är ung. Liksom. Och hon har då den här sonen Gabriel och hon är ensamstående mamma till honom. Och hon pluggar och du vet, jobbar extra och så här. Hon är liksom en helt vanlig ung ensamstående mamma typ, som har varit ute med en polare på kvällen och så händer det här.
Också. Det låter som en, det är som en mardröm.
Mm. Alltså det är så sjukt läskigt. Polisen vill såklart komma i kontakt med den här killkompisen Eric då som hon har druckit med tidigare den kvällen som hon blev överfallen. De får först inte tag i honom men till slut får de det. Han bor fortfarande hemma hos sina föräldrar och han berättar samma story som det som Amber kommer ihåg. Han berättar då att de har suttit i Rossborough Park och druckit och att de sen har skilts åt för att han berättade att han har alltså lämnat henne i parken efter att hon har däckat efter att de då har druckit för mycket vodka. Mm. Så han är pretty shitty friend kan man säga. Men han då menar att han är oskyldig till liksom någonting vidare. Han, liksom, han får ju väldigt dåligt samvete, antar jag. För att han har liksom lämnat sin kompis och sen har det här hänt. Men han liksom säger så här, jag hade ingenting med det här att göra. Polisen har lyckats säkra DNA från brottsplatsen. Dels så hittar de sperma i en sån här vaginal swab ing. Och så hittar de då DNA på tejpen som hon har tejpats med. Och den DNA matchar då, de DNA-testerna matchar då inte Eric. Nej. Så att de är bara så här, okej, han har då inte gjort det här, troligtvis. Och när de hittar DNA, liksom DNA på platsen, så är de ganska säkra på att de kommer att hitta gärningsmannen liksom ganska snabbt. För de tror då att så här, gör man ett sånt här våldsamt övergrepp liksom, så har man antagligen gjort något liknande innan, eller i alla fall liksom, borde man finnas i systemet, i registret sen innan. Det här, de tror inte att det är en first time offender. Så,
nej.
Så de då registrerar det här DNA-testet och är liksom hoppfulla och säkra då på att de ska typ få en match och sen kunna gripa gärningsmannen.
Mm.
Det är bara det att det blir ingen träff. I väntan på liksom att de ska komma vidare i utredningen så flyttas, alltså eftersom de inte vet vem det är och de är rädda typ att hon ska kunna bli attackerad igen, så först får hon, när hon ligger kvar inne på sjukhus, så ligger hon under ett annat namn.
Ja.
För att de inte vill att någon ska kunna söka upp henne. Sen när hon flyttas från sjukhus så flyttas hon till ett så här safe home där hon ska vara skyddad, men hon känner sig såklart jätte otrygg och jätterädd och jättefrustrerad över att de inte kan hitta den personen som har gjort så här mot henne. Typ ungefär 2 år efter att överfallet har liksom skett, så har polisen fortfarande inte kommit ett endaste steg längre i att hitta den som är skyldig. Och men då flyttar Amber in, jag tror att hennes son flyttar med, han är då runt 5 år gammal när det här händer, i något slags kollektiv, alltså typ ett hus där hon bor då med andra kompisar.
Mm.
Och det här är då första gången, beskriver hon själv, som hon liksom börjar känna sig lite trygg efter det här överfallet.
Det är så hemskt.
Mm. Nej, det är så jävla sorgligt. Alltså, och du vet, flera poliser som har arbetat med fallet, de blir ju så helt tagna av det här. Typ den polisen som var första på plats, han fick liksom PTS efter att han har hittat, alltså du vet, efter att det här har skett.
Mm.
Han har så dåligt samvete för att de inte kan hitta den skyldiga, och du vet, han typ berättar att han så här hör hennes skrik på nätterna och så här vaknar av det.
Oh.
Och för att han då ska ändå känna att han typ gör någonting bra, eftersom de inte hittar den personen som är skyldig, så börjar han på eget bevåg, typ på sin fritid, patrullera i så här parker och av liksom secluded areas, för att bidra till då antingen att man ska kunna hitta någon som är skyldig till det här, liksom typ i akten, eller i alla fall se till att ingen annan blir utsatt för det som hon blev utsatt för. Så han typ, som man säger själv, han börjar göra någon slags så här frivillig taxi typ. Han kör hem folk som går i parker själv och sånt.
Oh, gud.
Men det händer liksom ingenting. Så fallet blir då helt kallt. Det finns inga leads, det finns inga resurser att jobba vidare med det här. Den här detective Seymour är typ helt besatt av då att hon ska lösa det. Men hon vet att liksom börja när det, alltså fallet avskrivs, hon vet att liksom det kommer troligtvis inte att hända. Men 4 år efter det här brutala överfallet på Amber så händer det liksom däremot någonting. För en cykel rapporteras stulen. Och i samma veva så rapporterar en pantaffär in att de har fått in en cykel som de tror sig vara då den här stulna cykeln.
Mm.
För tydligen finns det en lag i Colorado som menar då att man har ett ansvar att rapportera in saker som man då tror är stöldgods till polisen.
Just det.
Så att den här pantaffären ringer polisen och säger så här, vi tror att vi har fått in en stulen cykel. Så de kommer dit och bara så här, okej, vem har snott den här cykeln? De ger liksom en beskrivning av det. Och så kommer polisen i kontakt med honom. Och eftersom han då har begått ett brott så måste han lämna DNA-prov. För det måste man då liksom göra. Även för ett sånt här ändå lindrigt brott, eller vad man ska säga. Inte för att det är okej att stjäla cyklar. Men,
nej,
ändå.
Men i den här podden så tänker jag ändå att
det får ändå klassas som ett lindrigt brott.
Ja.
Eller ett mindre Okej, det är fortfarande ett brott att stjäla. Men han lämnar i alla fall den här DNA-provet som hamnar då rakt in i DNA-banken och det blir en match mot Ambers. Så detektiv Seymour då, som har arbetat med Ambers fall och som då varit helt fixerad vid att hitta den skyldiga, hon blir ju överlycklig när hon får då beskedet från DNA-banken att det har blivit en match. Hon typ fattar ingenting. Hon är ute på typ en hike med sina söner när hennes chef ringer och bara, du måste ringa till labbet för vi har fått en träff typ. Alltså du vet,
men
ändå den
det
känslan.
Det är helt sjukt.
Ja. Och du vet, det är en sån, det är en match som är liksom matchar alla swabs som har tagits från Amber och från det, från platsen och så här, så det är så här en super super säker. Det är typ var så här one in a trillion trillion så. Jätte verkligen. Och det är typ detective Seymour bara så här, hon bara, det, den personen som visade sig som var matchen var inte riktigt så som jag hade förväntat mig. Men hon ringer i alla fall upp Amber då och ber att få komma dit. Och så, när hon väl har kommit dit så berättar hon då att de har gjort ett genombrott i fallet.
Jävlar vad sjukt.
Men när Amber får reda på vem det är så tror hon inte att det är sant. Hon tror inte att det är så som polisen berättar att det är. För matchen som då har gjorts är en, på en man som heter Stefan Moon. Han kallas för Sam av någon anledning. Sam är då en av de personer som Amber har bott med.
Nej.
I kollektivet. Mm.
Nej.
En av de kompisarna som har fått Amber att komma tillbaka på fötterna igen. Och när polisen då berättar att det är hans DNA som påträffats på brottsplatsen så upplever då Amber att så här, allting rycks undan igen. Hon berättar då att Stefan har typ sovit på soffan mer liksom, än att han har bott där. Alltså, han är bästis med en kille som heter Bryce som har ett rum i det här kollektivet. Så Sam då, eller Stefan, han är liksom bara en schysst kille som typ så slaggar på soffan då, du vet sådär. Och hon berättar typ att de först så blir de inte liksom bästisar, men hon tycker typ att han, du vet, blänger på henne. Men hon berättar då att under de här åren som de ändå bor tillsammans till och från så blir de nära vänner. Och hon berättar då att så här, hon har pratat med honom om överfallet. Han Nej. Har tröstat henne. Du vet. Han har så här, kramat henne och tröstat henne. Så hon, du vet, bara så här, det kan typ inte stämma. Det här är för sjukt att det är han. Men när det då till slut liksom har landat att det är så här, det är han. Det är alla, det är liksom det här DNA-testet är...
Det är sant liksom.
Liksom det går in, det är tyvärr så typ. Så, och när hon då typ har accepterat det, eller vad man ska säga, och det, ja, när hon väl har gjort det, och det som jag ska berätta nu, det är så sjukt tycker jag. För Amber blir då frågad av polisen om hon kan tänka sig att ringa upp honom och konfrontera honom.
Nej. Vad fan?
Mm. Förlåt. Och hon går med på det. Nej, men hon går med på det. Jag vet, det är start. Hon går med på det för trots att hon typ inte riktigt så här ha, alltså vet, hon har så här okej, det är väl han då, men hon kan typ, du vet, känslomässigt inte riktigt så här acceptera att det är så. Men hon ringer i alla fall upp till honom då och så och det här samtalet finns då inspelat.
Har du hört det?
Och så det är helt stört. Och de typ så här kallpratar lite innan hon är så här, du vet det här överfallet som jag har pratat med dig om? Och han bara, visst så här. Hon bara, det visar sig att de har fått in en DNA-match nu och det visar sig att det är ditt DNA. Och då är han bara så här, va? Nej, det kan inte stämma. Jag skulle aldrig ha skadat dig och du vet så. Och hon bara, men det är ditt DNA. Jag vet inte liksom hur... Vad säger du om det typ? Vad menar du? Hur kan det inte vara du? Och han är bara så här, nej, jag har inte gjort det här. Jag har aldrig gjort det här. Jag förstår inte vad du vet. Jag vet ingenting. Och hon är typ så här, men vi hade ju aldrig träffats innan 2015 när jag flyttade in i kollektivet. Så hur förklarar du att ditt DNA liksom kunde finnas i mig redan 2013? Och så till slut så säger han då så här, men gud, det var ju du, Rosborough Park. Och hon bara, ja. Han bara, vi hade sex. jag har inte gjort dig illa, men vi hade sex. Vi hade liksom samtycke sex i parken.
Just det, när han säger, hon var däckad. Just det, absolut.
Nej, men, han säger då, och det här är också så jag störigt, han säger att hon var giving out sex in the park.
Oh my god. Alltså.
Och hon är bara så här, va? Vad menar du? Och han bara, ja, vi hade sex i parken. Jag har inte skadat dig. Det här var liksom frivilligt. Jag lägger på nu. Och så lägger han på luren. Men han grips ju såklart. Och liksom konfronteras med det faktum att så här, det finns supertydliga DNA-bevis.
Och det var väl inte bara på, alltså det var väl inte bara liksom sperma. Nej. Utan det var från på tejpen han, och sånt med väl?
Precis, för han försöker ju vara så här, förklara då att så här, vi har ju legat med varandra. Så det är därför min sperma finns där. Och hans historia är då att han har svarat på en annons på Craigslist som Amber då ska ha lagt ut om gratis sex i Rossborough Park.
Just det, var det här innan eller efter hon drack en halv flaska vodka? Oh my god.
Nej, men det är... Ja. Så han säger då att han har svarat på den här annonsen, kommit till Rossborough Park, när han, för han har precis då separerat från sin fru när det här händer. Han berättar då att när han väl har kommit dit så har han då inte sett den här kvinnan som då är giving out sex i Rossborough Park. Han har inte sett henne i ansiktet. Men de har haft sex med varandra och sen har han då åkt hem. Hem till sin roommate Bryce Bailey som också är den kompisen då som sen har bott med Amber i kollektivet. När han har kommit hem till Bryce så har han då berättat att det är en kvinna då som har lagt ut den här annonsen om sex i Rossborough Park. Och det var även... Ja, precis. Jag glömde säga det. Det var även Bryce cykel som var stulen. Du vet.
Okej. Okay.
Men jag kan berätta mer om det. Och då har då, när han har berättat då för Bryce här, åk till Rossborough Park för du får gratis sex.
Men...
Så har Bryce då åkt dit. Så han berättar då att Bryce har åkt dit och då har Stefan gått och lagt sig. Och att han sedan har vaknat upp av att han har hört att Bryce har kommit hem med en kvinna. Sen har han hört då en kamp i huset och han har hört då en kvinna skrikit i rummet bredvid. Stefan berättar då att han har kikat ut ur sitt rum under dörren, alltså i dörrspringan under dörren.
Okay.
Och då har han sett hur Bryce då har burit iväg en livlös kvinna. Och när han berättar det här så är han riktigt sån hulkgråtning.
Okej.
Okay. Ja, så han berättar då att han har sett det här och när han har sett det här så har han konfronterat Bryce.
Fint av honom.
Och då har Bryce sagt så här, ja okej, det här hände. Men if you fucking say anything, I'll kill you. Typ så.
Men också,
så han har inte vågat gå till polisen.
Just det. Men också typ så här, det orar mig hur stor grej det är för de här killarna att med gratis sex. Alltså att det är liksom så här, bara, är det så stark norm? Du vet, det är som när det var så här godisregn när de öppnade en ny godisaffär.
Ja, ja.
Att de bara, they're giving out free sex. Man bara, most of the sex you should be getting är gratis liksom.
Ja, men och han, jag tror han försöker väl så här rättfärdiga alltså, liksom att han tycker att, alltså du vet, han har precis blivit lämnad av sin fru. Alltså du vet att han liksom alltså försöker hävda att han inte är sitt vanliga du vet, hela den hela den biten.
Så nu har han stulit Bryce cykel och slängt honom under bussen för det här brottet.
Ja, men lite så. Ja. Så Stefans story då är typ att han har haft sån sjuk otur. Att han har då liksom råkat ha samtycke sex med en kvinna.
Just det.
Som han sen har lämnat i en park. Som sen har då däckat, blivit överfallen och nästan till mördad efter det.
Av hans kompis. Hans
Alltså det är ju helt, det är ju inte troligt alls.
Nej, det är inte supertroligt. Okej.
Okay. Nej. Och polisen försöker då först och främst hitta den här påstådda annonsen på Craigslist. Det kan man kanske tänka sig. Idag förekommer inte sexannonser på Craigslist. Det gjorde det tydligen 2013. Men så Craigslist får alla detaljer då som Stefan uppger då ska finnas i annonsen. Men den finns inte. De hittar inte en sån annons liksom. Polisen kan också dementera det faktum att Stefan skulle ha kunnat se överfallet på Amber under hans dörr, alltså genom dörrspringan. För att som de kollar, du vet, så här, hur mycket kan man se? Och det är typ att de säger så här, Detective Seymour är typ så här, man kanske kunde se en häl, typ. Inte mer än så.
Nej.
Och Stefan har liksom beskrivit, du vet, så här, jag såg henne hänga helt livlös över hans axel. Alltså, it ain't possible.
Nej.
Det går inte. Så pratar de ju såklart med Bryce då. Och när han får höra då den här historien som Stefan har berättat, så är det typ att han bara, det här är helt jävla befängt, typ. Han har absolut ingenting emot att lämna sitt DNA för att bli utesluten som misstänkt. Och han menar att Stefan har antagligen liksom dragit in honom i det här bara för att han liksom råkade se till att han åkte fast för cykelstölden då. Vilket då i sin tur ledde ju till liksom hela den här stora faståkningen. Steffens försvar menar då att polisen eller Craigslist inte har letat tillräckligt mycket efter den här annonsen och att den finns någonstans. De liksom bara menar så här, vi har ju inte tillgång till att se den, men de har inte liksom ansträngt sig tillräckligt mycket för att hitta den. De menar då att DNA som är hittat på Amber kan förklaras med att de då har haft samtycke sex och att hans sperma ska ha spridit sig då till andra ställen på kroppen. Så att det skulle liksom ha varit cross-contamination. Det är ju bara det då, precis som du var inne på, att det var ju inte bara sperma som hittades, utan det var ju liksom då typ hud och hår och sånt också. Och det DNA hittades på insidan av tejpen, vilket då liksom antyder att det faktiskt är den som har tejpat som har... Alltså, det är också bara hans DNA, förutom hennes då, som hittas på tejpen. Det är liksom ingen annans.
Alltså.
Ja, och det har försvaret typ inget bra svar på riktigt.
Nej, skräll.
Hans familj liksom är övertygade om att det inte kan vara han, såklart. De säger typ att så här, ja, han har typ haft lite fuffens för sig, men han skulle aldrig skada en kvinna. Typ hans mamma blir intervjuad i en podd jag har lyssnat på och hon bara så här, nej, jag har liksom uppfostrat honom att våld mot kvinnor är typ det mest vedervärdiga, du vet så. Men som programledaren för det programmet säger det typ så här, everyone's someone's baby. Och det är väl precis det, yep. Att så här, man inte kan. Amber har ju för sig själv också först svårt att förstå att det är han som har gjort det. Uh-huh. Han liksom verkar vara typ en så här schysst kille egentligen. Liksom.
Jo, men också.
Egentligen ska jag inte säga. Men hon har upplevt att han var så.
Nej, men och men det måste ju också vara bara den här totala chocken och att man tänker att så här, det finns ju inte en chans att en person som typ har sett mig i ögonen och tröstat mig när jag har pratat om det här också kan ha gjort det. För att är ju för fan alltså sociopat beteende alltså. Fy fan vad obehagligt.
Jag vet, det är skitläskigt. Men så i augusti 2019, alltså 6 år efter det här vidriga överfallet, inleds rättegången mot Stefan Moon. Du vet, den first responder polisen vittnar i rätten. Det är så starkt. Hon vittnar och liksom träffar honom för första gången igen sen de då har bott ihop. Du vet, det verkar vara väldigt stark rättegång. Det verkar som att det är en ganska snabb rättegång. Och när juryn väl då ska överlägga så kommer de fram till domen snabbt. Liksom.
Mm.
De menar att han är inte skyldig till mordförsök, vilket är då en av åtalspunkterna som han är åtalad liksom står inför rätta för. Men han döms till skyldig på alla andra åtalspunkter, vilket är då kidnappning, våldtäkt, sexual assault, du vet. Det är typ 12 sådana åtalspunkter till.
Mm.
Han döms för dem till 120 år i fängelse och han har ingen möjlighet till parole förrän 21-15 och då skulle han vara mer än 130 år gammal.
Åh jävlar! Vilken dom ändå!
Ja, så jäkla nice.
Åh fy fan, vad sjukt!
Och det känns himla härligt för tänkte alltså så här, för alla de som har, du vet, tänkte den skräcken att gå bara veta att så här, tänk om, och det är också det, för man tänker typ så här, tänk att den personen som fortfarande, som jag har gjort det mot mig, fortfarande liksom är där ute. Och så har du bott med den personen och den vet om det.
Och du vet, det är också det här så här, det är uppenbarligen inte att han typ har varit där, insett så här, fuck typ. Det är hon som jag gjorde här mot. Här kan jag ju aldrig vara igen. Utan han har liksom sovit på soffan där.
Mm.
Alltså vad är det för jävla person?
Ja.
Och alltså det här, försvaret om att typ en så 20-årig avdäckad tjej is giving out free sex och bara sätter upp en annons på typ så Blocket för det.
Nej.
Alltså jag blev...
Det är men det var faktiskt inte hans försvar, det var faktiskt han själv som
nej, men det var jag menar var att det var hans, alltså, hans eget försvar.
Okej. Okay. Det är illa nog oavsett
för
sig.
Verkligen. Men, alltså jävlar. Vet du vad? Det där fallet har jag aldrig hört om och det kan jag lova dig, för det hade jag fan kommit ihåg.
Är det så jävla grovt?
Alltså.
Mm. Och hon verkar må liksom så bra som hon kan idag ändå, vilket ändå känns bra.
Så lämnar vi aldrig våra jättefulla kompisar själva.
Nej, alltså, det, men, alltså jag tänkte så mycket på det när man liksom var ännu yngre än 20. Alltså, vad glad man är att man alltid blev hjälpt hem. Alltså, för jag vet, alltså, jag hade my fair share av att dricka för mycket vodka back in the days. Och mina kompisar ringde alltid efter mamma och pappa eller hjälpte mig hem. Alltså, det måste man fan göra. Det är en universal kod.
Just att lämna någon, alltså, däcka det.
Nej.
Det finns, men det kan jag faktiskt inte förstå.
Nej, alltså hur full än han var så är det fan aldrig okej. Okay, alltså.
Gud.
Ja. Så att jag har läst två artiklar på Coloradoan.
Bra, tajt.
Coloradoan. .com, skrivna av Kassa Niedringhaus och av Sadie Swanson. Jag har lyssnat på Dateline Left for Dead som också finns ju som videodokumentär. Och så har jag läst en artikel på Cinemaholic som heter Where is Amber Smith Now? Av Noor Malhotra.
Vilket jävla fall.
Helt sjukt.
Jag känner mig svag, jag känner mig skakad. Jag känner mig yr i hela huvudet.
Ja, men.
Tack snälla Anna för att du berättade.
Men tack själv. Oh, det var kanske tur i oturen att jag redan hade gjort det andra fallet. Då hittade jag det här.
Oh, shit. Bra jobbat.
Det tack, gjorde du jättebra. Du med.
Tack. Och bra jobbat till er som har lyssnat.
Ja, som vanligt. Vi kan kämpa.
Ni kämpar på med oss.
Men vi hörs igen nästa vecka. Och innan dess så kan ni gå med i vår Facebookgrupp.
Japp.
Som heter Mord mot mord podcast. Och så kan ni önska roliga fall på Instagram. Att Sandel Anna och att Karin Londre.
Gärna italienska till mig.
Jag kan tänka
mig. Har du några önskemål?
Ja, jag tar väl kanske... Jag kan tänka mig något tyskt faktiskt.
Något gott tyskt till Anna.
Ja.
Bra.
Ja, vi hörs.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!